Tackar dig Gud, Herre, att din församling alltid får stå. För de ingredienserna, Herre. Vi får stå, Herre, för det hoppet. Där kravlösheten råder. Där vi får komma precis som vi är, Jesus, och bli så som du är. För vi tror, Herre, i oss själva, så dit kommer vi inte så långt. När vi finner glädjen och hoppet och livet i dig, då får vi både frid och mening. Och jag ber, Herre, att du ska bara välsigna det ordet Jesus ger mig. Frimodighet, kraft från himmelen, att bara tala det som du vill den här stunden. Vi ber i ditt namn. Amen. Härligt med dop. Jag hoppas vi får ha något dop till här ännu innan. Mötet är slut, tänkte jag säga, men ni kan nog vänta en vecka med. Kom och tala med oss om det är någonting du funderar på, eller kanske rent teologiskt funderat. Vad betyder dopet? Men det är väldigt härliga saker som vi såg. Hörrni, idag ska jag gå lite mot min egen, tänkte säga teologi, eller kanske inte det, men jag blir nervösa. Jag ska gå emot mitt sätt att tänka, lite exegetiskt felaktigt predika för er, för jag tycker egentligen inte om att bara predika en vers. Men det ska jag göra idag. Men det är en bra vers, från Matteus 23 och 23. Lätt att komma ihåg, två siffror efter varann. Står det så här, mitt i Jesus på något sätt lite upprörda stämma så finner vi en vers. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni är tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen. Rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Och jag tänkte man skulle göra en opinionsundersökning här i salen. Hur många som någonsin har gett tionde på dill. Så, ungdomar är knappt att vad dill är för någonting ens. Men jag måste säga att jag aldrig gett tionde på någon växt. Kanske Olivia kan hjälpa mig in i den vägen. Det ni håller på med där i Umeå kanske. Men vi i Vasa och Finland har inte ännu kommit dit där vi är tionde på dessa saker. Och mynt och dill och kummin, det var ju någonting som fariseerna eller judarna för att bli lite extra heliga satt med som tillägg in i den här tionde principen. Herrarna talade om det var lite det ena, sedes. Sed och djur och sånt och dessutom pengar, men de tyckte vi skulle vara lite säkra. Nu sätter du lite kummin och dill så blir nog Herren glad, tänkte de. Men som då Jesus påstår i texten så missar de hela poängen. Jesus sa ju, dels så börjar han i texten med det kraftigaste uttrycket Jesus använder för att på något sätt vara riktigt upprörd när han säger ve er. Man vet att Jesus är extremt arg. Han säger sur smile i din bibel, ve er, för då vet du att Jesus han är på något sätt... Ska jag på uprising nu ska jag använda ord som inte ska göra på engelska. Men här talar alltså Jesus om någonting som fariseerna gör egentligen rätt men ändå blir helt fel. För han säger ju, det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Och jag skulle idag lite tala om en sak som ibland på något sätt får en känsla när nordanvind drabbar min själ och lekamen. Att vi missar i församlingen, nämligen barmhärtigheten. Och jag har ju inte så många som vet det, men jag har faktiskt skrivit en bok en gång i tiden. Den ligger och väntar fortfarande i byrålådan och kommer troligen vara där tills Jesus kommer tillbaka. Men i den boken så citerar jag en vän som ställer mig frågan kort och gott. Varför finns kyrkan? Har du funderat på den filosofiska tanken någon gång? Att varför existerar kyrkan? Varför använder du en, två timmar, beroende på hur försenad du var i kyrkan, av en söndag att komma hit? Varför finns kyrkan? Är vi här nu för att ha en RF-årsmöte? Och det är ju trevligt att ha sånt. Men alltså, vad var grundtanken med församlingen? Varför skapade Gud församlingen? Och som jag skrev här, och nystartade den genom Jesus. Jag under året läst genom Gamla testamentet med min gode vän Mats, och vi skickar alltid någon morgon och verser till varandra som på något sätt berör oss. Och många gånger under det året när jag läste genom GT så finner jag gång på gång och på gång hur Herrens hjärta ömmar för dem som är på samhällets botten. Och jag lärde mig så sent som idag att alla ställen där Herren och Jesus och hela konkurrenten talar om de fattiga, det är över 2000 ställen i Bibeln. Så efter temat Gud så kommer de fattiga på andra plats. Av alla teman som Bibeln talar om i hela skriften. Sätter du till änkorna och de föräldralösa så talar vi om 3000 vers. Nästan var tionde vers i Bibeln som berör något av de här ämnena. Så Herren tycks ha det på sitt hjärta att de förlorade, de sargade ska nås av församlingen. Och det finns ett ställe i Hesekiel som berörde mig när jag tyckte så länge att komma igenom Hesekiel. När jag läste det här om veckan faktiskt så står det så här. Se, detta var din systers Sodoms synd. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet hade hon och hennes döttrar. Men hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Och vi som nu har rört oss ibland där i första Mosebok, så vi målar ibland upp där Sodom, den där ökända staden, som de var bara under där. Man får ju lätt den bilden. Men Herren på något sätt tar ju upp att problemet där var att de hade allt men ändå ingenting. De hade rikedom, de hade överflöd, men de använde inte det till någonting gott. Och de bjödde sig själva, det är det Jesus är sur på, eller Herren och Jesus, hela treenigheten är sur på Jesaja där. Att sådan fasta vill jag se. Det är väl Jesaja 58. Att hjälpa de fattiga. Det ingår på något sätt i det kristna DNA att hjälpa de slagna. De som är lite utanför. Där livet är i konkurs. Där man är på personlig sanering. För att allting har gått åt skogs. Och det tycks gå ett rop från himlen till kyrkan idag. Var barmhärtig på samma sätt som jag, eller som Gud, är barmhärtig. Det är Lukas 6:36. Och det betyder att ju mer lik Jesus blir, du blir lik Jesus, desto mer barmhärtig borde du också bli. Om du snabbt tänker på din egen resa, om du som jag har kommit till tro på lite äldre dag, så är risken överhängande relativt stor att du på grund av att du kommit till tro har mött på barmhärtighet längs vägen. Jag var en sån. Det vet ni, eller många av er vet ju, min resa. För barmhärtigheten är många gånger ett första fönster för Guds älskande verklighet. Jag har minst 20 fina punchlines idag. Jag tycker minst en borde hamna på Instagram hos någon av er. Att jag tror igen då, att barmhärtigheten många gånger kan vara ett första fönster för Guds älskande verklighet. Att en människa överraskande möts av nåd och kärlek, inkluderande, så blev de lite frågetecken som jag fick då den där kafékvällen 98. Att man inte riktigt förstår att hur kan man möta på något sånt här lilla bräckliga jag. Och om det är så att barmhärtigheten är ett fönster för Guds kärlek, är vi då år 2025 beredda att göra den resan för någon medmänniska? Jag tänkte på det i natt när jag drog igenom Nya Testamentet i mitt huvud. Och så tänkte jag igenom alla olika människor som Jesus möter på. Har ni tänkt på det någon gång? Det finns ju hela paketet där. Vi har romarna. Ni kommer ihåg historien. Romarna sände sin bekänt och han hade en son då. Eller en bekänt som var svårt sjuk. Vi har Herodes själv ville träffa Jesus. Vi har de rika som ville träffa Jesus. Vi har de mitt i livet som ville träffa Jesus. Vi har de som ingen tyckte om som ville träffa Jesus. Men vi har också de många slagna, utslagna människor som ville träffa Jesus. Alla ville träffa Jesus. Och det är på något sätt trevligt att vi har en Jesus som passar för A till Ö. För alla sorts människor ryms in i Jesus älskande famn. Jag skulle kunna skriva en sång om det där. Och jag skulle vilja ge bara tre enkla punkter om det här idag. Och vi drar igenom den då första som jag frågar, en retorisk fråga. Att hur barmhärtig är kyrkan idag? Vad tänker folk på när de hör ordet kyrka? Det skulle vara intressant. Gå omkring och fråga folk på stan. Vad är det första ni tänker på när ni hör kyrka? För det är ju tyvärr så att kyrkan har inte enbart en bra CV då det kommer till att hantera sargade människor. Och jag då som har hållit på ungefär 25 år med själavård så har haft ett antal samtal med personer som genom åren har känt sig utskuffade ur kyrkans gemenskap. Efter att ha upplevt ett misslyckande eller en trasighet. Och nu smärtar ju en pastor någonstans här. Att det har blivit så. Att människor har skuffats bort från församlingsgemenskapen. På grund av att man har, och väldigt stora situationstecken, misslyckats. För nu vet vi det, och jag har ju predikat om det ämnet säkert 112 gånger. Men nu vet vi det att vi ska sträva efter helgelse. Bibeln manar oss till det. Men jag menar ännu mer så här. Att vi ska akta oss för att kyrkan inte börjar skymma sikten från Jesus. Istället för att peka på honom. Och ibland blir det så när vi går omkring dem med lagens långa arm. Att vi på något sätt målar eller sätter ett skynke framför kyrkan eller framför Jesus själv så att folk inte ser Jesus. Jag tror till och med jag hade en slide på det där någonstans. En stor inspiration och vägledning hittar jag i Lukas 7. Där har vi en prostituerad kvinna som med stort mod och ännu större längtan efter upprättelse frimodigt stiger in i Simon, den här laglärde prästens hus. Och det finns väldigt många teologiska intressanta aspekter i den där korta men kraftiga berättelsen. Och en sak är bara att har ni någon gång tänkt på det kvinnan som kommer till Jesus. Jesus håller ju en tillrättavisande undervisning till Simon i 8 verser. Och med det menar jag att ibland så behöver du och jag en himmelsk korrigering när du och jag börjar se ner på folk. När du och jag börjar tänka illa om folk. När du och jag börjar tänka, inte kanske Guds tankar om våra medmänniskor till höger och vänster. Och tyvärr hör jag det allt för ofta också inom församlingen. Där vi blir en Simon istället för att bli en Jesus. Och jag tycker det måste vara ganska härligt för den här kvinnan som nu frimod kommer in dit i huset. Och få höra att nu tar Jesus henne till försvar. Ja, ingen att veta mina fästade hår och både olja och tårar som han fick. Och sen kommer det mäktiga och det här på något sätt evangelium i sitt på något sätt konsensus essens kärna. Han vänder sig om till kvinnan och säger en enda vers. Och kvinnan som kommer in i huset brusten misslyckad, förbisedd. Hon var ökänd i staden. För Simon visste om det. Man kan ju fråga sig hur han visste om det. Men den predikan svarar vi till något ställe. Men kvinnan som går får det etta mötet med Jesus. Kommer från detta möte inte längre sargad, upp och ner och förstörd. Utan helad, upprättad och älskad. Och jag tänker någonstans borde församlingen ha det som någon dröm. Att vi kan vara en sån plats. Ett brustna människor som jag får träda in och uppleva Jesu liv och gå ifrån här hela upprättare. Och det finns några dynamitverser som jag funnit i Bibeln kring det här. Det står i Romarbrevet, en parafraserad version, att Gud i 3:25, att Gud hade nämligen i Jesus ställt fram en nådastol vars kraft var att förlåta även de mest misslyckade människor. Tror vi på detta idag? Tror vi att församlingen har en sån kraft? Att var och en som träder in kan få hopp om en bättre morgondag? Tror vi på en sån plats där människor som kämpar med depressioner, ångest, till och med självmordsförsök kan få uppleva ett nytt liv i församlingen? För den känslan får jag när jag läser Bibeln. För det är därför denna kvinna kunde komma in fördömd och förlorad, men går därifrån förlåten och upprättad. Och om det var så Jesus hanterade situationen, borde inte kyrkan då göra likadant. Att den håller dörren så vidöppen att alla ryms in. Och är så full av kärlek, kraft och liv att ingen vill gå därifrån. Det tycker jag är en ganska fin mening. Det är ingen förening som bara samlas till kaffe och bulla och pepparkakor snart. Då är vi någon plats där vi tror att det finns en kraft från himmelen. Det finns en helig ande som kan allt som inte vi kan. Nummer två, jag har bara tre punkter. Ni orkar nog en stund till. Kyrkans strävan efter renhet får inte överstiga dess kärlek till människan. Tro mig, och om inte ni tror mig så kan ni prata med någon av dem jag har tränat genom åren. Tro mig, du har förespråkat helighet, renhet och Guds fruktan. Vi ska arbeta med bevan och fruktan på vår frälsning, säger ordet. Men med det sagt, så jag har en starkare åsikt att kärleken till lagen får aldrig överstiga kärleken till människan. Var inte det Jesus sa i Matteus 22, vers 37-40? Att vi ska älska Herren vår Gud och hela paketet, sen ska vi älska vår nästa som oss själva. Jesus mest radikala predikan som jag snabbt citerar i dagens text går ut på det här. Att där fariseerna genom egentligen hela Nya testamentet, de här texterna vi har i evangelierna, vi ser en längtan efter att hålla lagen. Och hela fariserörelsen startade 200 före Kristus för att man ville på något sätt accelerera att Messias skulle komma snabbare. Genom att man höll hela lagen och några hundra lagar till. Och någonstans i den här hastigheten som jag märker med mig själv hur jag lätt kommer in på det man vill att alla ska vara så heliga. Så händer det ibland så ofta att man sårar människor längs vägen. Man förskjuter människors lägen och man stänger dörren till kyrkan framför näsan på folk. Vi vill så väl så gärna. Men ibland kan vår iver till att hålla lagen göra att dörren stängs framför näsan just på folk. Och det här är nu en liten fin punch som jag hittar på här i veckan. Att iven för kyrkans helhet borde föra människor till Gud och inte tvärtom. Är det inte så att vi följer Jesus och älskar honom så borde det bli så att människor dras till oss, snarare än att de får bort från oss. Ja, men vad är det för konstig Jesus som bor i dig i så fall? Om Jesus drog till sig hela folket, står ju på ett ställe att hela stadens befolkning var utanför dörren en gång där han var på och härjade på. Kyrkan måste först och främst vara känd som en plats där syndare får möta nåd, försoning, frälsning, omvändelse och förvandling. Jesus sa att det inte är de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Kyrkan ska vara känd som en plats där just nåd, försoning och förvandling äger rum. Och en plats där alla människor ska få chansen att uppleva detta nya liv. Romarbrevet 5:20 säger att dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. En liten teologisk krumelurisk vers, men det kommer svara på det här. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Och denna slutkläm på detta dynamitställe så ger mig hopp för att det finns nåd, försoning, möjlighet, ett bättre liv för precis varenda människa. Så du här och tycker du har fallit bort, du har misslyckats totalt i ditt liv. Det finns alltid en väg till Jesus. Inte på grund av vad du har gjort, utan på grund av vad han gjorde. Inte på grund av att du är så präktig, för ingen är så präktig inför Gud. Det är väldigt svårt att hoppa studsmattan i himlen. Jag vet att Jesus kommer att ta tag i oss och föra oss dit. Och ännu tydligare blir detta i en av mina absoluta favoritställen i Kolosserbrevet. Där Paulus säger att ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat det skuldebrev som vittnade mot oss med sina krav. Och denna långa harang betyder egentligen att vad vi inte kunde göra, det gjorde Jesus för oss. Och det är så fantastiskt när du kommer in i Guds familj. Och det är det som Johannes säger i första brevet där, att om vi syndar så har vi en som för vår talan inför Fadern och Jesus Kristus, och han är rättfärdig. Och Romarbrevet 8 säger på ett annat ställe att vi har en medlare inför Fadern. Alltså, det som är fina med Guds familj, att du har någon annan som tar hand om dig. Någon annan som leder dig. Någon annan som sköter om hela paketet. Det finns alltså alltid en lösning på människans personliga konkurs. Och det är Jesus. Han som så många av oss har mött. Han som flera av er skulle behöva möta. För hur bemöter kyrkande människor som nu just befinner sig på samhällets botten? Hur bemöter jag dem? Och för min del blev det här väldigt levande för ett antal år sedan när jag satt med en ledare och diskuterade. Och den ledaren hade enligt mig inte följt all helighet som ledaren ska göra. Och jag beslutade mig när jag skulle träffa den här personen. Nu ska jag rekommendera, heter inte avkragning här, men alltså någonting. Alltså nu får du inte vara ledare bland oss någon mer. För nu tycker jag, nu har jag gett så många chanser, gett så mycket hopp och nåd. Men nu är min nåd slut. Så jag gick och skulle träffa personen och jag satt ner. Och plötsligt när jag sitter på stolen och ser på den lilla brustna människan. Så hör jag så tydligt den heliga ande tillrättavisa mig. Heliga ande säger till mig, Anders, du ska ge ännu en chans. För jag ger en chans. Och det mäktiga var i den stunden, i det samtalet, när jag förmedlade de här orden från himlen till den här personen. Att hela livet faktiskt bokstavligen förvandlades. Att från den dagen framåt blev den här människan en helt ny person. Kunde lämna saker bakom sig och frimodigt och göra den idag tjäna Jesus. Och därför är jag tacksam att man ibland har den heliga ande som kan tillrättavisa oss. För vi gör ju dumheter ibland. Men det finns ju ingen perfekt församling. Och skulle det finnas en och du går med där så den är inte längre då perfekt. Alltså det är så med oss. Så vi måste på något sätt bara förlita oss på den heliga ande så många gånger. Att få hjälp med empati. Få hjälp med sympati. Få hjälp med att vi inte stänger dörren framför näsan på folket. Och vad är Sion känt för idag? Vad vill vi med kyrkan? Vad vill vi med den här församlingen? Är det inte vårt uppdrag? Alltså Jesus gav oss då ett uppdrag. Och då att gå ut i hela världen och göra folk till lärjungar. Och nu är det kan man tro, nu går Anders in på ett sidospår, men jag går inte alls in på ett sidospår. Tråden är kvar i mitt huvud. Hur många lärjungar har du tränat? Alltså fick du något annat uppdrag än vad jag fick när jag läste min bibel? Hur många lärjungar har vi tränat i den här församlingen? Det var inte enda uppdraget vi har fått av Jesus själv. Alltså, jag har härliga två härliga arbetsgivare, tre, Olivia, Benjamin och Markus. Och de är ju lite skräckinjagande ibland när de har det humöret till sig. Men jag tänker att om Jesus själv, som är några sådana tiers över, till och med Benjamin, säger till mig, det här ska du göra, så borde jag någonstans reflektera kring tanken att kanske det ska vara bra att göra det där. Kanske det ska vara bra att satsa på lite lärjungaskap. Och nu hoppar du in på en helt annan sak. Hoppar det här då. För om fienden vill fokusera på en sak i ditt liv och förstöra just den saken, så misstänker jag att det är tämligen nära till hands. Att det är ditt lärjungaskapstränande som får sig en attack. Vad är det med saken? Jo, men hoppar det här då. För att ett sätt att förstöra ditt lärjungagörande, det är vilken syn du har på dina medmänniskor. Ser du ner på dem, talar du illa om dem, du ser bara problem i dem, ja, men du varken vill eller orkar göra lärjungar av dem. Och jag har svårt, jag tycker det är ganska sällsynt att se lagiska, självrättfärdiga människor producera Jesus lärjungar. För där du och jag stänger barmhärtighetens fönster i våra hjärtan och istället börjar fokusera på en ytlig, egocentrerad, lagisk religiositet, då slutar vi nog göra lärjungar rätt så snabbt. Så ibland kan det gå bra med att säga självrannsakan ibland och fundera att, jo, jag är lärjungar. Och så tycker du att nej, men du gör inte så bra med det just nu. Men då min andra fråga till dig, hur är din syn på dina medmänniskor? Älskar du dem? Har du det här Jesus-Matteus-perspektivet? När Jesus säger tullindrivande Matteus där i Matteus 9, och 9. Så ser han ju inte tullindrivaren som alla andra såg. Utan ser den framtida aposteln, framtida skribenten till Matteus evangeliet. Eller är vi som den här farisén i Lukas 18, är det vers 9 framåt, är den här historien då med den här publikanen och syndaren, och båda går in i templet för att be. Det är ganska modigt av publikanen att bege sig dit. Och står om den här självrättfärdiga mannen som står där och tackar Gud för han inte är det ena, han inte är det andra. Han är verkligen inte som den där syndaren där. Han satt sig över honom, han tittade ner på honom och han själv upphöjde sig själv. Han var en sån som fastade 2 dagar i veckan och höll på med hela det religiösa paketet. Men när syndaren som kanske gick dit som hade nära den här konkursen, kanske tycker han hade misslyckats hela sitt liv. Han går in i templet och tänker att kanske där finns det någon barmhärtig person. Kanske där finns någon som kommer omfamna mig. Kanske finns där någon som sätter sig ner med mig och frågar, hur har du det? Jag kan komma hem till dig och hjälpa till med barnen. Vi får till affären nu så handlar vi tillsammans. Jag köper lite grejer åt dig. Men istället får han höra då den här religiösa eliten som bara trycker ner honom som mår ännu sämre när han får därifrån än när han kom. Och nu är det ett tämligen dåligt betyg på en församling och folk går sämre härifrån än när de kom hit. Och Jesus, hjälp oss att inte bli självupptagna, elitistiska, självupphöjande personer. Hjälp oss att älska så som Herren älskar. 3:e punkten. Kyrkan, platsen där barmhärtigheten borde förmedlas från himlen ner till jorden. Jesus sa, det är ju gott att tänka på, saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Det är något gudomligt som tycks inträffa då kyrkan har lyckats bemöta de slagna människorna utanför och innanför kyrkan med barmhärtighet. Genom att kyrkan visar gudomlig barmhärtighet så tycks Guds på något sätt liv vakna till på insidan. Och jag tycker det är någonting fantastiskt som jag lärt mig i den här forskningen kring Jesus syn på församlingen och Paulus och hela den här stora skaran. För det som händer när människor bemöts med barmhärtighet, det är 2 saker enligt mig. Och ni får verkligen rätta mig, men inte nu utan efter mötet. Det är att de människorna börjar älska både Gud och församlingen. När de möts av barmhärtighet. När vi gråter med dem som gråter. När vi skrattar med dem som skrattar. Och vi är med dem hela tiden. Oavsett livssituation och plats. Och jag själv blev ett exempel på detta. Då jag blev visad barmhärtighet och nåd i den här församlingen. Och jag tänkte på det här om veckan. Att varför har jag i 27 år, 26 år älskat Sionförsamlingen? Och jag funderar på. Varför? Jag tänkte, jag blev så förvånad för tanken slog mig att gå där att göra någonting annat, slog det mig. Kan man inte älska Sionförsamlingen? Och så började jag fundera, men varför älskar jag Sionförsamlingen? Och det slog mig att just här, på den här platsen, har jag fått vara mig själv. Här har jag fått barmhärtighet, uppmuntran och nåd. Och det har fått mig att älska både Gud men också den här församlingen och många andra församlingar för den delen också. Men det är här jag är. Och en person som jag ser som en stor förebild inom barmhärtighetens mirakel, det har vi Maria Magdalena. Och jag nu som är lite så teologiskt intresserad så finner det väldigt fascinerande att upptäcka de 4 tillfällen som Maria omtalas i Bibeln. 4 ställen. För det första har vi då hon blir helad och befriad av Jesus. För det andra vid Jesu korsfästelse, de flesta lärjungar hade rymt iväg som tillägg. Vid Jesus begravning och vid Jesu uppståndelse. Vid första punkten, och det är Lukas 8, så står det ganska anmärkningsvärt att Maria fick vara tillsammans med apostlarna då Jesus undervisade om Guds rike. Ja, men vad är det för speciellt mer kan du fundera? Jo, För det står i förbifarten att ur henne Maria så hade Jesus drivit ut 7 onda andar. Och min ringa erfarenhet av dylika tingest så är människor med sådana är väldigt, väldigt brustna människor. Människor som kämpar med de här andemakterna, det är de som har gjort livets konkurs många gånger om. Det är just de människorna som hela världen har slutat tro på. Det är de som aldrig får jobb när de söker jobb. Kanske inte ska sätta med det på CV:n, men det är också en annan diskussion. Men det är de människorna som på något sätt inte ser en morgondag. Inte drömmer vad ska hända om 10 år. Det är de människorna. Och en sån människa som Jesus mötte på. En brokig historia där hon bar på väldigt många bojor. Man kan säga att hela hennes liv hade varit fullt av misslyckanden fram tills att hon får möta Jesus och hans befriande barmhärtighet och kärlek. Hon hade varit i samhällets botten och troligen var hennes framtidsbild inte speciellt ljus. Vi talar om misslyckanden efter misslyckanden efter misslyckanden. Och här kommer igen på något sätt det fantastiska med Guds rik och evangelium. Det är nämligen så att ett möte med Jesus förändrade allt. Ett möte med Jesus. En minut. Ett beslut som jag tog när jag sprang fram 21.15 i Helsingfors när jag var 18 år och var nervös. Alltså det tog på en sekund. Springa fram, möta Jesus, få uppleva nåden, befrielsen och bli lika galen som jag är fortfarande idag. Ett möte med Jesus kan göra så extremt mycket. Hon blev inte bara befriad, utan hon fick en väldigt central roll i hela Guds frälsningsplan. Hon blev den första som fick bevittna uppståndelsen och berätta om det till lärjungarna. Har du tänkt på det? Tänk att Jesus valde en sån människa. Från att vara samhällets misslyckande och socialt utanför gemenskapen blev hon den som allra först fick bevittna Guds hela frälsningsplan. Så tro aldrig att det behöver vara ut eller förbi eller förlorat för dig. Det finns alltid vägar framåt med Jesus. Och det har vi sett så många gånger i texterna. För på samma sätt som kvinnan jag tidigare refererade till så fick Maria möta barmhärtighet där hela världen dömde henne och tyckte att det är inte värt att satsa på sådana här personer. Men ett möte med Jesus förändrar alltid allt. Till sist kan ta upp Daniela och teamet. Så ställer jag mig igen en retorisk fråga där jag frågar oss, kan kyrkan vara en sån plats där barmhärtighetens motor ständigt snurrar? Att människor såsom Maria äntligen kan få hitta hem till en Gud som alltid har älskat dem. Utan den barmhärtighet jag själv har fått möta den här församlingen hade till exempelvis God Ulf Vasa aldrig startat. Hade aldrig blivit pastor och hade troligen också slutat att evangelisera. Men tack vare att jag gång på gång på gång har fått möta barmhärtighet, nya chanser, uppmuntran och nåd hade hjälpt mig att försöka ge vidare detsamma till den värld som jag möter på. En skriftlärd frågade Jesus en gång vad han skulle göra för att få evigt liv. Den frågan får Jesus ungefär 18 gånger i Nya Testamentet. Och man frågar, och Jesus svarar, och han berättar den här vackra berättelsen om den barmhärtige samarien. Som råkar ut för rövare och blir nedslagen och ligger där döendes. Och först så kommer den präst och snabbt går förbi. Sen kommer en levit och det står att om man går in i grekiskan står det att han lite stannar upp och undersöker saken en stund. Och sen går han också förbi. Sen kommer den här barmhärtige samaren som gör 8 saker. Vi går inte in på dem, men han gör 8 saker för den här döende mannen. Tar hand om lite olja där på med åsnan och inte i ett värdshus och betalar för några nätter. Och säger Jesus till den här som har frågat vad ska jag göra för att få evigt liv. Går du och gör som han. Jag har 2 böner idag. Att Herren ska få göra våra hjärtan lite mer barmhärtiga. Och för dig som är på andra sidan spektrat och skulle få möta lite barmhärtighet, att du också skulle få göra det. Det finns inga misslyckade fall. Det finns inga misslyckade skapelser. Vi tror inte på slumpen här i församlingen. Vi tror att Herren har skapat dig och han redan när du var i moderns mage så hade Gud en tanke om dig, enligt Jeremia 1. Så det finns alltid hopp. Så även om du känner dig som en Maria och Magdalena och du tänker, finns det inget hopp för mig längre? Ja, ett möte med Jesus får du en ny bok som inte är skriven med din hand, den blir skriven med Guds hand. Och nu är det bättre, tycker jag, att han som författare sin bok. Och han tänker inte sluta skriva förrän du är med honom i himlen. För det står i Efesbrevet 2 att vi går i förutbestämda gärningar. Alltså som Gud som författare till oss. Ska vi be? Jag tycker vi kan ställa oss upp. Det känns som en liten helig stund.